Podplay.
Välkomna till krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp med mig, Anna Ginghede och
Lena Ljungdahl.
Härligt!
Torsdag igen! Krimpoddarnas krimpodd. Berätta, Anna, varför kallar vi oss för det?
Ja, men det är ju för att det vi ägnar oss åt i podden är ju företrädelsevis krim. Och jag, liksom du tror jag, har svårt att se att det finns andra som kan konkurrera med den, så att säga, stuns som man får av kunskap och fortbildning och underhållning i den här podden. Ja, vadå? Ja. Sa jag något fel, eller?
Nej, jag håller helt med. Och vi ska snart gå igenom lite vad vi gjorde i veckan, för vi var på Nyhetsmorgon. Men först vill jag bara säga att det här avsnittet kommer vi prata om och med Expo. Om extremism, om demokrati, störtande verksamheter och så vidare. Men åter till folkbildning. Vi var på Nyhetsmorgon för ganska exakt en vecka sedan.
Det var vi. Det stämmer bra.
Vi fick mycket kärlek av det på temat att vi folkbildar och är så tydliga och bjussiga.
Ja, men det är så fint. Jag tror att det är lite så Nymo jobbar. Alltså, de vill jobba lite pedagogik. Och alltså att man vågar prata om sakers natur för vad de är, så att säga.
Ja, och vi och de vill ju ha tillbaka oss. Att vi kommer med lite kontinuitet. Mm. Ducka in på Nymo och välja olika ämnen varje gång. Förra gången så pratade vi om hur man identifierar döda. Den här gången pratar vi om oro i och kring skolor gällande våld. Så att vi hugger här och där.
Ja, vi blandar och ger, såklart.
Jag har också gjort en spaning i veckan. Uh-huh. Låt oss prata om förra torsdagen. Du höll ju en intervju med en representant från kriminalvården.
Ja, just det. Jeanette.
Vi har fått många mejl om att äntligen så pratade vi om en ganska viktig, inte ganska, en jätteviktig aktör inom rättsväsendet. För hur man än vänder och vrider på det är mycket som landar i knät till slut på kriminalvården gällande de rättsvårdande instanserna. Jag har gjort en spaning. Vi har ju haft representanter från olika delar av rättsväsendet med podden tidigare. Och vi har ju varit i alla dess hörn, nästan.
Ja, de flesta på det här laget.
Ja. Och de vi har missat kommer komma. Men jag har gjort en spaning.
Jaha, vad spännande.
Det har hört av sig något så jävligt mycket kriminalvårdare efter kriminalvårdsavsnittet.
Sant.
Med ett, tacksamhet för att vi lyfter dem och tog upp ämnet. Men två, alla kriminalvårdare som hört av sig har också erbjudit sig att bli intervjuad. Ja, men, alltså, I'm next in the studio.
I'm
the one. Hello, it's me. I'm the trouble. Nej, är det inte jätte... Jag reflekterar. Är de extremt bjussiga? Eller vad är grejen?
Extremt bjussiga, eller så upplever de att vi nu har gläntat på locket. Vi sa ju också att det här var del ett. Och jag tror att många kanske insåg att, men gud, de hann ju bara liksom beröra så här, det yttersta, bara skrapa lite på ytan. De kanske känner sig oroliga där ute att vi, så att säga, inte kommer nämna...
Att vi är klara.
Ja, alltså, precis.
Ja, men det är liksom första gången en hel yrkeskår hör av sig med att säga jag ska in i studion. Just jag sitter på din nästa kunskap.
Här kan jag tillföra massa göttigt.
Jag älskar det ändå, bjussigheten. Men jag bara gör en kort spaning i fenomenet.
Ja, det är ganska unikt. För jag tror inte vi har fått så många mejl från någon annan myndighet som vi har samverkat med. Så. Eller belyst. Nej. Ja, men det är kul.
Vi kommer att återkomma till ämnet.
Det kommer vi att göra, definitivt. Men idag då, Lena, Expo.
Ja.
Jag tänker bara på världsutställningen i Sevilla som jag var på 1992.
Ja. Men jag åkte dit i veckan. Nej. Vi hade ju ett avsnitt för inte så länge sedan där jag gjorde en sammanfattning, en resumé av en konferens som jag hade varit på.
Just det.
CVEs konferens. Och då nämnde ju jag att En av talpunkterna var en representant, Jonathan Lehmann, från stiftelsen Expo, som gjorde en överflygning av högerextremism framförallt och rasism, vilket var mitt i prick med tanke på att precis innan honom så hade justitieministern, CVE och Säpo pratat om vad är en av de stora problemen i Sverige idag, och då är det våldsbejakande extremism och ofta kopplat till högerextremism.
Mm.
Så det var ju som en fördjupning i en problembild som myndigheterna redan hade pointat.
Mm.
Och det var så pass intressant så att jag högg honom i en paus och sa: du ska vara med i en podd, Jonathan Lehmann. Och det tackade han ja till.
Han tackade ja till det erbjudandet, så att säga.
Ja, exakt. Jag jobbade mycket med den raka handen i det fallet.
Jag förstår.
Men vi pratade med varandra redan förra året. Och en kort ingress bara på Expo då. Det här är ju en stiftelse grundad 1995 av en person som jag tror att många av er känner till ganska väl.
Mm.
Stig Larsson, han som har skrivit Millennium-böckerna.
Den numera framlidne.
Exakt, han dog ju 2004. Och man har ända sedan dess har man på ett journalistiskt sätt granskat extremhögern, inte hela tiden kopplat till bara här och nu, utan man följer extremhögern över tid.
Mm.
Det är liksom deras ingång, och de är religiöst och partipolitiskt obundna.
Ja, men det är ju viktigt att få fram, tror jag.
Det är väldigt viktigt att få fram, och det är också en av anledningarna till varför de kan vara på konferenser med till exempel Centrum mot våldsbejakande extremism. Men de jobbar ju liksom för en levande demokrati, och de vill ju motverka rasism.
Mm.
Så det är ju liksom grundbulten, och det de sysslar med både omvärldsbevakning, journalistik, men också utbildning. Jag var inne och kika lite på deras hemsida. De har till exempel en utbildning för skolan som heter Att förstå och motverka rasism i skolmiljö.
Oj, det låter ju fantastiskt.
Ja, och jag träffade Jonathan i vår studio på Podplay och hade ett samtal. Och det kommer efter pausen.
Yes!
Välkomna tillbaka till Krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp. Och jag sitter återigen i Podplays studio. Oliver sitter bakom spakarna, och framför mig har vi poddens nya expert på just det här ämnet. Välkommen till podden, Jonathan Lehmann, researcher på Expo.
Tack så mycket, det är kul att vara här.
Ja, det är väldigt roligt att ha dig här. Du sitter ju här därför att jag lyssnade på dig, det var inte första gången, men vi var på en gemensam konferens där du var en av talarna, där du körde. Det var som att, liksom, som att någon hade släppt mig på autobahn. Det var så, det var så mycket information och så mycket spännande. Och sen så teasade ju vi i podden om det när jag sammanfattade den här konferensen. Bland annat där jag då hävdade att MMA-världen har någonting med högerextremism att göra. Och också Fred Hellstunden. Och det här, alltihopa ska ju få svar idag. Men vi måste börja där vi ska börja. Vem är du?
Jag har jobbat på Expo i lite över 10 år. Jag tycker om att lägga pussel. Jag tycker om att få så mycket kunskap som möjligt om någonting. Och jag har varit väldigt intresserad av rasism, antisemitism, olika typer av extremism egentligen i ganska många år. Och hamnat då på ett ställe där jag kan pyssla med det. Och det är på Expo.
Ja.
Och så. Men jag började som någon sorts liksom bloggare en gång i tiden på 00-talet och sådär. Och sen så liksom ledde det mig vidare.
Och vad är Expo?
Expo är en tidning, en organisation som kanske framförallt är känd för sin tidning då, som bildades 1995. Och sammanhanget i vilket Expo bildades säger ganska mycket om vad det är för någonting. Alltså det var då kring mitten av 90-talet, när innan hade man kanske tänkt att nazism var någonting gammalt. Ett tidigare problem på något sätt.
Andra världskriget problem.
Ja, precis. Mm. Och sen så kanske det fanns lite övervintrade liksom, gubbar och tanter som höll liv i de här traditionerna och sånt där. Men det som hände under senare delen av 80-talet, under 90-talets början var ju att det här nådde en helt ny generation, skinhead-kulturen, nazistisk musik, vit maktmusik som spelades på skolor, liksom i uppehållsrum, och förintelseförnekandet som kom igång på ett helt annat
Villa
sätt.
Villa Medusa och VAM-perioden.
Ja, men precis.
Då gick ju jag i skolan.
Ja, nej, men, så att det här blev liksom relevant väldigt många. Väldigt många hade frågor om det här. Det var en sån våldsamheter kopplade till det här, kravaller. Ja, mord med Lasermannen där i början av 90-talet och sånt. Och då var det en grupp personer som tyckte att det behövdes en tidning som liksom följde det här, som skrev om det här, inte bara när det har varit något kanske attentat eller en stor demonstration eller ett val, utan som följer det här liksom hela tiden och systematiskt. Och därför bildades Expo då 95. Så vi har en tidskrift som kommer ut 4 gånger om året. Vi har en nyhetssajt, expo.se. Vi har vår podcast som man kan lyssna på, Studio Expo, och vi ger ut rapporter, vi håller föreläsningar och gör olika speciella projekt där vi liksom undersöker olika specifika delar av allt det här som är kopplat till rasism och extremism. Och det vi gör är helt enkelt att sprida kunskap om det här så att olika delar av samhället bättre kan bemöta hotet. Som
folkbildning.
Ja, om frågor som rör organiserad rasism, intolerans, högerextremism och andra relaterade frågor. Så till exempel nu under pandemin så tittade vi väldigt mycket på den här coronakonspiratoriska miljön också, som ju har kopplingar, överlappar med den högerextrema världen, och där det finns en tro på en global konspiration som väldigt många gånger är liksom antisemitisk. Mm. Så vi tittar liksom på de här angränsande problemen också.
Spännande. Och ni sitter här i Stockholm?
Ja.
Ni är ett gäng,
inte långt härifrån faktiskt.
Inte långt härifrån. Ett gäng... alltså, det känns som att ni är personer med väldigt mycket så här, eld.
Ja, men så är det nog.
Jag har mött några av er. Det är inga tröttmössor alltså, som sitter och ser.
Nej, precis. Nej, men vi tar det här på rätt stort allvar. Ja. Så är det. Annars...
Är ni bundna religiöst, politiskt?
Nej, det är vi inte. Utan vi ser det här som någonting som går liksom bortom det, och någonting som alla borde kunna ställa upp på. Att hat och rasism inte har en plats i vårt samhälle, helt enkelt. Och... så att vi tar inte någon partipolitisk ställning, eller inte kopplade på något sånt sätt. Och vi undersöker de här sakerna oavsett var de dyker upp. Om de dyker upp i civilsamhället, om de dyker upp inom partier, om de dyker upp inom majoritetssamhället, om de dyker upp inom minoriteter.
Mm.
Så vi har liksom en bred blick på det här.
Vilka
frågorna.
Är era vanligaste eller mest förekommande samverkanspartners? För att ni är lite här, jag har ju stött på det på olika konferenser och sådär. Vad är era kontaktytor utanför ert kontor, så att säga?
Ja, nej, men det är ju andra medier, såklart. Och sen så är det olika kommuner, skolor, civilsamhällesorganisationer och fackföreningar och annat.
Ja. Mm. Okej, okay. och när jag satt och lyssnade på dig på konferensen, då blev det så tydligt för mig, för då hade jag hört Säpo, jag hade hört... Strömmer, alltså justitieministern, CVE pratar, och så kom du. Och mer och mer så tycker jag att det låter som att det är mer av ett smörgåsbord av extremism, där det inte är stuprör, jag är inte kanske klockrent ideologiskt förankrad, utan jag liksom glider över skalorna. Jag är typ extremist. och sen så plockar jag saker som händer i samhället. Så här, hur kan jag utnyttja vaccinkorten till min... Så här, vad är din syn på det här smörgåsbordet av extremism?
Mm. Jag tycker den där bilden stämmer väldigt bra, framförallt kanske när det gäller de unga. Att man liksom kopplar upp sig mot en miljö med många destruktiva idéer. Och där kan det vara allt från liksom manosfäridéer, alltså det här som kallas för incel, men även andra typer av misogyna kvinnofientliga idéer, men också rasism. Och jag visade med det under föreläsningen för ett exempel på liksom en person som ville göra en skolattack i Sverige, och då beundrade han liksom en incel-terrorist i USA, men också en kille som har legat bakom en rasistisk skolattack i Sverige och sådär. Så han tar liksom de här intrycken från lite olika håll. Så det stämmer väldigt bra när det gäller unga, att det är liksom det högerextrema är en komponent liksom i det här, och sen finns det andra typer av extrema idéer och destruktiva och människofientliga idéer. Liksom. Så det är någon sorts smörgåsbord om man sätter ihop till sitt eget. Och sen fungerar det ju också så att för olika högerextrema grupper, så det är en annan aspekt av det här, så fungerar ju samhällsdebatten lite grann som ja, den ger en sorts mångfald av frågor som man kan använda sig av. Mm. Till exempel konspirationsteoretiker. Mm. I början av 00-talet, eller hela 00-talet egentligen, då höll de ju på med 9-11. 9-11 was an inside job.
Ja, just det. Ja, just det.
Och det skulle då köper man den grejen, och då kan man sen förstå att även allt möjligt annat, olika terrorattentat i Sverige eller över hela världen, alltså att allting är en bluff. 9-11 är ett verktyg för att nå till att människor ska förstå att det är en global konspiration som styr oss och vi kan inte lita på någonting.
Och hur gynnar det dem då?
Ja.
Att de får folk till inte det tankesättet?
Ja, då gynnar ju det dem. Då kan de tjäna pengar på det. Då kan deras rörelse växa och sånt, ja, där, de här konspirationsteoretikerna. Och högerextremisterna då, som delvis överlappar med det här men som är liksom specifik miljö, de jobbar ju på lite liknande sätt med samhällsdebatten. Alla frågor som vi diskuterar i vårt samhälle har ju de liksom, försöker ju de mobilisera kring, och ibland med större framgång än annars, typ. Till exempel det med kriget i Ukraina, till exempel, har ju många högerextrema haft lite svårt att liksom navigera kring och sånt där. Men om man tar en fråga som till exempel flyktingkrisen 2015, då var det en fråga som var verkligen, det kunde de utnyttja för sin propaganda väldigt mycket. Mm. Man försöker hela tiden använda de här frågorna i nyhetsflödet för att liksom kroka på sin högerextrema världsbild, oavsett om det handlar om jämställdhet, krig och konflikter i världen, om det handlar om invandring, om det handlar om skolan eller vad det nu kan vara.
Jag blev ju lite förvånad över engagemanget i vaccinmotståndet och det här med att man blev exkluderad om man inte hade sån här pass.
Just det.
Helt plötsligt så var de ju där också.
Ja, de hade ju jättesvårt under pandemin med att, du vet, deras första ryggmärgsreaktion är ju just det här att här kommer en fråga. Och då ska man ge sig på liksom myndigheterna och politikerna, de har förrått oss och så vidare. Så den första reaktionen från många högerextremister när pandemin började, det var så här, vi borde stänga ner som i Italien och svenska folkhälsomyndigheten och statsministern. Ja, de genomför till och med ett folkmord på Sveriges äldre med just svenska corona. Alltså, det var den första reaktionen.
Mm.
Sen märkte de så här, oj hoppsan. Våra vänner i andra länder, de tycker typ Sverige är bra för första gången någonsin och de är emot lockdown. Så blev det som att man tystnade ett tag. Sen började allt fler låta på det sättet.
Okay.
Men de var hela tiden splittrade. Och är du liksom en högerextrem medlemsorganisation, då ska du ju kunna ha typ en så här julmiddag med medlemmarna. Och det är ganska svårt om man engagerar sig starkt i en fråga som engagerar hela samhället, och så ska man sitta på den här middagen och någon väntar på att få sin spruta och någon annan tror att det är liksom ett gift och att man blir chippad.
Det är skönt att gå till en middag och fråga bordskanne, ursäkta mig, jag vill bara veta, vad brinner jag för idag?
Ja.
Vad är vi för eller emot? Bara så att jag vet vad jag ska skrika. Du målar upp en sån bild
för mig. Men de är ju så väldigt ofta, och väldigt ofta flyter de, så är de ju så överens. Men här var de inte det. Här var de inte det. Och då blev det att de liksom duckade för den och hoppades att corona skulle gå över.
Mm.
Och liksom inte ville engagera sig i det här eftersom folk tyckte olika. Då var det viktigast att bara hålla sig lite. Men då när vaccinpass kom, då var de så här, det här kan alla gå med på. Oavsett om man tror att corona... vaccinet är gift eller om man har tagit sin spruta, alla ska gå med på att att det här att man behöver vaccinbevis
staten
för att kunna
oss till någonting nu.
Exakt, det är förtryck. Nej, precis. De här, och det är lustigt i sig att liksom antidemokratiska krafter tycker att det är höjden av ofrihet att du måste visa upp ett vaccinbevis i din telefon
nästan.
Ja, precis, för att gå på en konsert eller gå på restaurang. Alltså det är lite gulligt nästan, men så det gav dem en möjlighet. Då kunde de gå ut.
Enas.
Men vad hände några veckor senare? Ja, men sen så liksom ebbade det ut. Och, så det var ju bara aktuellt en liten tid.
Ja.
Men det var ju en orörd mobilisering då. Då var det ju högerextremister, konspirationsteoretiker och från allmänheten tillsammans då på Sergels torg. Det var ju 7000 pers eller någonting där.
Och då är det ju människor som kanske i grunden genuint står på ganska olika plattformar, men helt plötsligt så enas vi i en sak, och det är att etablissemanget, staten, förtrycker oss.
Ja, precis.
Är de organisatoriskt liksom förankrade? Är det organiserat eller är det löst? Om vi liksom tar kontexten till gängen där man förr i världen var så lätt med MC-gäng, det fanns liksom man kunde nästan se en organisationsskiss, och nu får man jobba på helt andra sätt. Hur är det inom den här gruppen?
Det går liksom lite upp och ner. I olika perioder har det varit mer hierarkiskt och samlat i organisationer. Och nu är vi inne i en fas där det är mer nätverksbaserat. Men de här mer hierarkiska organisationerna finns fortfarande kvar. Så det är en sån dragkamp. mellan de här liksom mer fristående, och många av dem som liksom försöker leda de här fristående nätverken eller så här, ja, vara någon sorts förgrundsgestalter, för även de har ju sina profiler, de här fristående grupperna och så, har bakgrund i NMR och liksom lämnat och försöker nu få människor att organisera sig på ett annat sätt. Så det finns en sån dragkamp i det här, men de klassiska högerextrema liksom medlemsorganisationerna har svårt att nå yngre.
Mm.
De har svårt att behålla medlemmar också. De är svårt att få människor att bli liksom aktiva. De kan få människor att stödja dem lite på håll, men de har väldigt svårt att få dem att bli aktiva på gatan. Och delar av det här är ju de typerna av utmaningar som...
Jag tänkte säga, det är ingen skillnad mot partierna.
Nej, exakt. Det är delvis...
Det är inga föreningsungar som finns nu.
Men man är intresserad av någon sorts så här sakfråga. Och så att de högerextrema försöker ju då på olika sätt förhålla sig till det där. Och nu har vi då en sorts lite dragkamp mellan de här klassiska organisationerna och de här lite mer fria nätverken och så.
Frifräsarna.
Ja.
Mm. Och vad är de största, vad står vi nu och vad är de största hoten just nu? Vad tänker du så här, vad bör ni rikta fokus till nu? Vad ska resten av samhället rikta fokus med till nu för att vi inte ska hamna i någonting ännu värre? Vad är prioriterat?
Ja, nej, men jag tror att det är det här med unga och extremism är ju väldigt viktigt. Ja. Om man lyssnar på Säkerhetspolisen så talar ju de om att liksom, ja, men samtidigt som man ser färre personer på gatorna i högerextrema demonstrationer och sånt där än för bara några år sedan, så har Säkerhetspolisen liksom fler fall av unga som man hanterar på olika sätt, som inte är organiserade på ett klassiskt sätt. Och en del av det här är den här, som vi har sett tyvärr en trend de senaste åren, som jag vet att du engagerar dig också, det här med skolattacker, där det finns liksom där det är en komplex motivbild, men där högerextremism ofta finns med på något sätt. Så den frågan med ungas radikalisering är ju, oerhört viktig. Men det finns andra frågor också här som jag tycker är viktiga.
Ja.
Nej, men det handlar också om radikalisering av andra generationer, hatet på nätet och högerextremister och deras liksom propaganda, som jag ser som, alltså i takt med att högerextrema organisationer har misslyckats kanske med att samla människor på gatorna, så har de ju lyckats bättre med olika typer av propaganda, och dörren öppnas ju för högerextremister mer. Där det var liksom för några år sedan så var ju till och med liksom Sverigedemokraterna var ju ändå ganska avvisande mot de här högerextrema sajterna och liksom sånt, och beskrev det som något extremt och något uteslutningsgrundande och sånt där. Nu kommer liksom den här typen av högerextrema propagandaaktörer in i värmen.
Ja, okay.
Mycket mer.
Mer extrema tankar normaliseras. Ja. Det blir ett nytt normalt, och sen så är det liksom fara då att vi godkänner eller bjuder in ännu extremare tankar i värmen.
Ja, och det sker lite grann nu, där liksom SD har gått från att vara så här, velat vara oroliga och velat bli av med extremiststämpel och släppas in i värmen, sen så har man släppts in i värmen, då har man blivit mer så här, sträckt ut en hand till de här extrema krafterna. Okay. Och många i SD vill liksom mer ha ett bredare SD där man kan vara mer extrem och så där. Så det finns en sån, att ett av Sveriges största partier på något sätt öppnar dörren lite då på glänt till delar av extrema, inte Nordiska motståndsrörelsen och ren nazism.
Nej.
Men ändå liksom, ja, men människor som kanske använder extrema metoder och trakasserar människor, som vill bygga ett liksom etniskt rensat Sverige på icke-vita, ett icke-demokratiskt samhälle, att den typen av krafter liksom ändå kan komma in i värmen delvis.
Och vad är motmedlet?
Jag tror det är jätteviktigt att det här, det är olika delar av samhället som behöver göra olika saker, såklart. Jag tänker vi journalister behöver liksom granska de här krafterna, hur de jobbar och vad de sprider för budskap och sånt. Och brotten de begås behöver utredas, och människor behöver dömas för det. Och då är det ju andra som gör det.
Ja.
Och när det gäller liksom skolans värdegrund och liksom den här fostrande delen av det uppdraget, så är det en jätteviktig och en jätteutmaning i skolan. Och där finns ju högerextremismen som är en grej, men en grej vi vet innebär en jätteproblematik nu på skolor i Sverige och i andra länder, det är den här misogynin som har kommit så starkt hos unga killar, att man beundrar, ja, men som Andrew Tate, en högerextrem, eller framförallt misogyn men också delvis högerextrem influencer, som verkligen predikar ett kvinnohat och ändå blir populär bland ganska vanliga killar liksom, i skolåldern.
Det där är ju så störande. Man vill ju inte, jag läste någonstans att skolungdomarna nu, grabbarna, har svårare med feminism än vad generationen ovanför har. Det vill man ju inte veta av, eftersom allting går framåt och vi liksom har en ny form av manlighet och liksom, andra saker är okej som inte var okej på 40-tal och så vidare. Men att skolgrabbarna nu känner sig så drabbade av det och vad det leder till.
Jag tror att det är lite som en sån naivitet om det här liksom, att allt ska bli bättre hela tiden. På något sätt att man måste tänka lite som med demokratin, att jämställdheten också måste liksom vinnas för varje generation.
Exakt, vi får inte bli mätta.
Nej.
Okej, sen pratade du om den djupa staten. Ska du ta och förklara för våra poddlyssnare vad det är för någonting?
Och det handlar ju om det här med hur budskap, alltså extremhögern är framförallt det är en internationell rörelse och ett begrepp, en analys, en idé sprids väldigt snabbt från liksom ett land till ett annat. Och djupa staten är ju, det finns som ett så här seriöst statsvetenskapligt begrepp som har diskuterats kanske typ historiskt och ganska mycket typ i relation till Turkiet och en del andra samhällen, just det här att det finns någon sorts en djup stat som vaktar någon sorts konstitution och gör en statskupp om liksom de folkvalda avviker från den eller något sånt. Det har liksom använts på ett seriöst sätt om sånt. Mm. Men sen har vi sett då att det här begreppet fick en väldig fart när Trump valdes in som president i USA 2016. Och det blev ett sätt då att prata om att trots att han är USAs president så är han fortfarande förtryckt av någonting. Och då kan det här populistiska narrativet om eliten som styr fortfarande leva vidare även när han är president. Så den biten liksom används mycket i USA och de narrativen sprids liksom till Europa också, inte minst i Sverige. Och vi såg då på ett motsvarande sätt egentligen en sorts skjuts för det här djupa staten-tänkandet efter valet nu 2022, olika liksom högerpopulistiska och högerextrema krafter börjar prata om den djupa staten då i Sverige då på ett liknande sätt då, trots att det blev ett maktskifte då.
Vad var deras budskap då? Vad skulle den djupa staten ha gjort?
Ja, det är till exempel, det är ju att man då fortfarande styr Sverige och att ett sätt då att på något sätt att Sverigedemokraterna inte kan göra vad de vill och regeringen kan inte göra vad den vill på grund av att det finns en djup stat som blockerar det. Det blir som ett sätt att sälja in det och att det inte är deras fel då.
Jag fattar.
Och vi såg det även före valet. För då var det ganska starka sådana här valfusk-narrativ.
Just det.
Precis som i USA, att man då lägger grunden för det här. Man säger att liksom, det här valet kommer inte vara rättvist, det här valet är inte rättvist medan det pågår och efteråt det här valet är liksom stulet och så vidare. Den grunden lades ändå delvis i Sverige också med en sån propaganda. Sen blev valresultatet så att säga som det blev och då blev inte det viktigt att
omsätta. Ja, då kunde de inte plocka frukten av det.
Nej, då behövde man ju inte det. Men jag är övertygad om att vi har sett väldigt mycket sånt om att valet inte gick rätt till om det hade gått i den andra riktningen.
Det här känns ju som ett jättehot mot demokratin, oavsett vad man röstar på. Om det sipprar in i mig att det spelar ingen roll vad lilla jag engagerar mig, läser på, gör faktakoll och valkompasser och engagerar mig i sakfrågor, går vidare till forskning och sen gör ett val. Det kommer ändå inte spela någon roll, för det finns något diffust. Jag är egentligen bara en marionettdocka som dansar efter någonting annat. Och då kanske färre personer, oavsett partitillhörighet, faktiskt går och röstar, faktiskt utbildar sig i viktiga sakfrågor, för det är ändå ingen idé. Det är ett demokratiproblem.
Absolut, och den här alltså propagandan undergräver. Och det är liksom så man talar om tjänstemän, det är kopplat till den djupa staten-idén. Okay. Alla då tjänstemännen är liksom, de är inte tjänstemän. De är aktivister. Och jag menar, det är ju helt en ny regering. Man liksom ändrar generaldirektör, det är ju en del av styrandet, det är helt legitimt liksom. Men man gör det med någon sorts argument, inte att så här, nu ska vi göra de här förändringarna och då behöver vi vilket är helt, det är ju helt legit liksom. Men det som är nytt här då, det är den här retoriken om att ja, men är du inte med oss, är du emot oss, och att liksom att man utmålar självständiga tjänstemän som som någon sorts liksom, aktivister. Ja. Och det går igen i det här med kulturen också, där man talar om, ja, men man försöker omdefiniera armlängds avstånd.
Mm.
Att säga då liksom att nej, men om det är skattefinansierad kultur, ja, men då ska vi in och peta i det. Och mm. sådär. Vilket är en helt, det är inte vad det betyder.
Nej.
Utan politikerna sätter ju ramarna och sen så ska ju det här vara en självständig förvaltning som...
Exakt, man får en påse pengar
så att det finns,
med.
Ja, det här, det är någon sorts ändå liksom attack som pågår mot Sverige som en konstitutionell demokrati eller liberal demokrati, eller vad man nu vill använda.
Ja. Ja, och det kan man ju läsa i bland annat Säpos årsrapport. Alltså problemet med unga män som lider av ett ganska stort samhällsförakt och en icke-tro på demokratiska processer, alltså antidemokratiska tankar.
Mm.
Om det sipprar igenom i samhället, då kommer man ju, min enkla analys, bli en lite sämre samhällsmedborgare.
Ja, nej men precis. Och vi blir ju ett sämre samhälle.
Och lättare att påverka.
Ja.
Mm.
Och om tilliten till det här och allt för liksom, om det sjunker, de som om det blir allt färre som tycker att det vi har, demokratin, är värd att kämpa för, mm. då blir ju demokratin försvagad. Så det där är ju liksom, sen har ju vi ganska mycket tillit i vårt samhälle, så vi har en ganska hög fallhöjd i Sverige liksom, på något sätt, och det är bra, det är viktigt.
Fint utgångsläge, men vi ska vara rädda om det, tänker jag.
Ja, vi ska vara väldigt rädda om det, och vi kan inte slå oss till ro, tänker jag. Så det är massa olika bitar i det här liksom, där rasism är liksom en grej och demokratin är en annan del, och även då det här med misogynin, kvinnofientligheten, har blivit en sån viktig del i det här också.
Mm. Känns ju som att det finns inga täta skott mellan de tre.
Nej.
De hänger ihop. Alltså,
och nu ser vi med också det här med homofobi, transfobi och sånt där som blivit väldigt starkt nu. Också en grej som vi såg hända i USA för några år sedan och som sen kommer till Sverige med full kraft.
Men jag såg någonstans hur många, det var någon undersökning, hur många kvinnor som censurerar sig själva i det publika rummet, alltså i sina sociala medier och så vidare, som aktivt väljer att inte göra saker i rädslan för det som man inte vill bli drabbad för. Det är ett demokratiproblem. Då har vi en stor grupp människor som censurerar sig själva i, liksom i farhåga för att bli drabbad då för olika typer av brott. Det är samma sak nu.
Ja.
Ja.
Och där även ser vi också den här konspirationsmiljön som jag pratade om innan, som växte sig, som liksom många inte kände till före pandemin, för då var den mest något på nätet.
Ja,
och sen
exakt.
Tog de till gatorna under pandemin och folk bara, var kom det här ifrån? Ja, men det har ju funnits där hela tiden på nätet. Men det växte till sig då och sånt. Och vi ser liksom att den miljön är också väldigt mottaglig för de här budskapen. Till exempel det här nu med att liksom transpersoner är någon sorts pedofil, alltså den typen av retorik, den drivs både från högerextrema krafter och från de här liksom mer konspirationistiska kretsarna som kanske inte är rasistiska på ett vanligt sätt, men som hockar på de där budskapen.
Mm. Jag tänkte på det, för vi har ju varit inne på de här ämnena tidigare, eftersom vi är då en krimpodd och vi pratar brottslighet, och det är ju mest män inom de flesta brottskategorierna. Vi har ju tidigare varit inne på frågorna, och ibland, jag tänker på det här du pratade om, normaliseringen, ibland har vi fått lite så här sura mejl att nu tycker jag att er podd har blivit lite för politisk och ni tar ställning, och då tittar vi på andra så här, fan, vi har ju pratat om alla människors rättigheter. När blev mänskliga rättigheter och demokrati kontroversiellt och värderingskänsligt? Det är liksom, det svischar för mitt huvud så här. Men nästan som man går tillbaka och lyssnar, vad sa jag som var så politiskt?
Att
kvinnor kanske censurerar sig själv, eller att unga grabbar drabbas av det här, så här. Gud, upplevs det för vissa som kontroversiellt att slåss för demokrati och för allas lika rättigheter? Upplever du samma sak? Känner du dig som en aktivist?
Nej, det gör jag inte. Men jag vet ju att en del försöker få det till det. Att det är aktivism. Och det är ju det som händer nu. Att det som förut liksom var någon sorts tvärpolitiskt eller bortom politiken på något sätt. Att det försöker nu människor få till någonting som ska vara vänster och aktivistiskt.
Ja, att man måste pressas ner i något fack.
Exakt. Så, och det är en del av den här liksom ytterhögermobiliseringen i samhället. Liksom, där, ja. Där de krafterna tar mer plats och försöker liksom definiera begreppen och sätta sina stämplar på ditten och datten och liksom, mm. ja, få in sina problembeskrivningar i samhället.
Mm. Okej, vi kommer till tre lite snabba. Om jag säger Fred Hellstunneln.
Mm.
Det här kom, jag började nästan fnissa på konferensen. Jag vill berätta.
Ja, men det används alltid för olika högerextrema grupper för att göra såna broaktioner eller banderollaktioner.
Alltså det är en fysisk tunnel i Stockholm.
Ja.
Som liksom, när man åker Essingeleden runt stan så åker man kommer passera Fredellstunneln när man ska norrut.
Ja, men i alla mina år på Expo nu, det är drygt 10-tal år och det var förmodligen före det den användes också. Men då liksom, där vecklar man ut banderoller och gör aktioner och då kan liksom någon fota från en annan plats när man gör det. Så det är väldigt ofta. Och nu på nationaldagen så hade vi en sån här försök att skapa någon sorts nationell paraplyorganisation för fristående aktivistgrupper av högerextrema som tränar kampsport, inspirerad av en amerikansk rörelse. Det är killar som liksom är födda i början av 00-talet som kallar det för aktivklubbar. Och så försöker de stimulera det här runt om i hela landet. Och de hade då, när de lanserade aktivklubb Sverige, då var det just genom en sån banderollaktion vid Fredshällstunneln.
Varför just den? Vad betyder den för dem?
Det är nog någon tradition där.
Har du dött någon viktig person där eller?
Nej, jag tror att det är ganska lätt. Man kan klättra dit och man kan stå där. Ja, man kan veckla ut sin banderoll och så kan någon stå på ett annat ställe och ta en bra bild på det. Så att det är liksom, det är logistiskt praktiskt. Och så har det liksom,
jag älskar ändå att det är det som till slut avgör det. Ja. Var får vi den schyssta bilden?
Men Fredhällstunneln är en sån riktig klassiker verkligen för de här.
Nu var du inne på nummer två redan. Jag har skrivit gymmet i Forshaga.
Mm.
Alltså du sa någonting om att MMA-världen göder föder högerextremism. Och det sa jag lite så här slarvigt. Och då fick vi som ett brev på posten. Jag tränar kampsport i hela mitt liv, jag är inte rasist.
Nej, men och precis. Och det var kanske lite slarvigt. För det jag menade var att det finns vissa överlappningar. Liksom. De allra flesta som ägnar sig åt MMA är inte liksom högerextrema eller så på något sätt. Och så. Men det finns högerextrema som intresserar sig för MMA. Det finns vissa fighters som har sådana sympatier och kopplingar. Och i andra länder som i Tyskland till exempel så är den här faktorn faktiskt liksom tydligare.
Mm.
Men den här biten finns med det, och det finns då att högerextremister liksom bjuds in till vissa såna klubbar som tränar MMA. Man kan bena ut det här. Ja. Det finns problem inom den vanliga MMA-världen, så finns det vissa högerextrema liksom profiler och där man bjuder in högerextremister och sånt där. Sen finns det då det här Active Club-trenden som kommer från USA. Det är liksom högerextremister som först hette det Rise Above Movement, men sen försökte man bygga om det till en mer icke-hierarkisk struktur. Mm. Alltså ha det som fristående grupper istället, och då kallar de det för Active Clubs. Det är unga som ska
franchising.
Träna. Ja, precis. Och då har de börjat använda det i Sverige också. Samma symbol som de här grupperna i USA från Kalifornien. Och så. Och de tränar då kampsport. Det är en väldigt viktig del av det man gör. Sen sprider man lite propaganda och sånt där också. Mm. Men det är liksom kampträningen som är en grej.
Är det för att våldet är en metod i deras...
Ja, det handlar både om att locka till sig nya. Det här är som en frustration över att alldeles för många liksom i en amerikansk, du vet, de här högerextrema Trump-anhängarna och sånt där. Det var väldigt mycket fokus på alt-right på nätet och såna här saker.
Mm.
De menade, de här som liksom låg bakom Rise Above Movement, vi måste liksom förändra hur vi uppfattas, vi måste ut på gatan, vi måste bli något mer attraktivt. Så det är ultramaskulinitet och liksom högerextremism och liksom bygga upp våldskapaciteten, vara ute och slåss också med politiska motståndare. Det är liksom den inspirationen som nu sprids till högerextrema. Och det är inte så konstigt att det här lockar i Sverige, för att högerextremister har försökt ställa upp i val, konkurrera med SD och sånt där, och misslyckats.
Ja.
Och då liksom, vad är det som finns kvar? Men nu har man det här att man ska bygga upp sin våldskapacitet och liksom...
Ska man locka unga? Jag tror inte att Bosse 55 kommer kliva in på ett gym i Forshaga och börja köra kator.
Nej, precis.
Ska du locka unga så är det väl en bra väg att gå.
Ja, precis. Så det är gymgrejen och det. Och det, då har då den här killen i Forshaga då kommit över en lokal som han nu verkar ha blivit av med, i och för sig. Kommunen kommer att köpa lokalen och sparka ut dem. Men då skapade han som lite så, försökte skapa ett paraply både för de här unga Active Club, så de killarna födda på 00-talet, men även andra då, lite äldre. I Borås finns ett sånt här gäng med liksom gamla skinnskallar som gör skogsvandringar, men som också tränar lite och sådär. Så alla de här fristående grupperna och smågrupperna och liksom lokala och regionala nätverken kan komma då till Forshaga och träna hos dem. Så det är ett sätt, det är en sorts konkurrens med de här etablerade organisationerna.
Okay.
Och NMR och så, de gillar ju inte det här och tycker att det här liksom, splittrar rörelsen när alla egentligen borde vara NMR-aktivister istället.
Okej, och punkt tre då. Homonationalism var en sån här bling som dök upp på eran hemsida. Vad är det?
Ja, det är ju när ytterhögerkrafter använder sig av liksom argument som handlar om att det är liksom att man försvarar homosexuella mot det hot som minoriteter, invandrare, ska utgöra dem mot homosexuella. Till exempel, det är då lite så homonationalism. Och det som är lite speciellt med homonationalism är ju att det ofta är ofta har man den här argumentationen att liksom man använder någon sorts liberala och liksom progressiva argument mot minoriteterna. Mm. Alltså de fattar inte, de har inte vår kvinnosyn, de är liksom ett problem, de har dålig kvinnosyn, de är ett hot mot homosexuella, mot hot mot judar och så vidare. Mm. Då har man liksom den argumentationen. Så mot minoriteterna så har man någon sorts progressiva ideal som man liksom använder som slagträ, medans mot majoritetssamhället, då kör man ett annat, att jämställdhet är fel, att att liksom, ja men att hbtq-personer ska in i garderoben igen, och man kanske sprider antisemitism själv.
Ja.
Så det är väldigt sån, som vi ser en sån falskhet ofta med de här homonationalistiska liksom narrativen, att de ofta paras med kanske homofobiska narrativ. Men man använder det, man lånar det där lite så progressiva argument för att slå huvudet på minoriteter, utnyttja mot minoriteter. Det var en absurd sån situation, om jag kan berätta.
Mm.
2016 eller 2017 så var det något som hette Pride Järva, som handlade om så här typ, de riktiga homofoberna finns på Järvafältet då, så här, okay. Invandratät förort, yeah. Stockholm. Så då ska vi åka dit och ha Pride där. Så försökte de liksom få någon reaktion mot dem. Så här, en liten grupp, så här, 20 pers som åkte dit i några färgglada kläder och försökte vifta med...
Så homofoberna är inte de, utan det är de som bor i Järva.
Ja, exakt. Ja. Exakt. Mm. Och så lyckades de typ till slut få typ någon unge att ropa typ något homofobiskt. Och det hade ju kunnat hända var... Det hade ju kunnat hända någon annanstans i Sverige också, såklart. Men när det väl hände då visade sig, vem var det som hade fångat det på bild? Jo, det var en aktivist i den homofobiska högerextrema gruppen Nordisk Ungdom, som var där för att fotografera det. Samtidigt som han var där för att fotografera och föreviga det här budskapet om invandrare som homofober, så är han med i en podcast som en högerextrem grupp bedriver och berättar liksom, ja men snackar om att homosexuella är äckliga och sånt där. Alltså det
så man så väljer en sakfråga och här och nu, det här klockslaget, den här dagen kommer jag stå på det här benet för mitt ändamål och imorgon med ny liksom, grupp som jag då försöker fånga, så står jag på ett annat ben. Beroende på vad som
och det finns mig. Då en del som är väldigt så flexibla, som kan utnyttja allt och liksom inget, det här blir ett sånt hyckleri liksom. Medan det finns mer renlärliga personer som är liksom emot sånt där. Vi ska inte, alltså om det är så att minoritetsgrupper är homofobiska, då är det en bra sak. Ska vi applådera det? Vi borde vara mer homofobiska. Alltså, så det finns de som är mer principfasta och så finns det de som är mer så här, flexibla och så.
En sista fråga innan du ska få tips om vad man kan hitta mer, för ni har ju så mycket information. Men om det finns någonting som du skulle kunna önska dig, en ny lag, någonting som gör att ditt skrå skulle bli mer lättarbetat eller skulle bli bättre för alla oss samhällsmedborgare, vad skulle det vara?
Det finns ju massa saker att göra, men en sak som jag har tänkt på en del, det är ju det här med hatbrott på nätet, hets mot folkgrupp på nätet och sånt. Vi hade ju en sån satsning när vi utbildade åklagare och utredare och förundersökningsledare lite hur man kan gå tillväga för att utreda de brotten. Så jag har följt det här i några år.
Och
för några år sedan, då var det liksom anmälningarna ökade väldigt mycket. Brotten, domarna som kom ökade mycket. För det var väldigt aktiva civilsamhällesgrupper som anmälde väldigt mycket hets mot folkgrupp på nätet, som sen poliserna kunde utreda. Nu har liksom civilsamhällesgrupperna, kan man säga, trappat ner sitt engagemang lite grann. Och vad vi ser, kartläggningar som vi har gjort har visat att polisen initierar väldigt, väldigt få utredningar när det gäller hets mot folkgrupp själva.
Okay. De har satt sitt system där de är beroende av att någon gör polisanmälan.
Exakt.
Och då utreder de det.
Ja, de borde göra det här själva. Mm. De upptäcker den här typen av brott och då borde de se till att rapportera in det så att det här hanteras. Och det borde, alltså polisen borde hantera det där mer själva, för det är ett problem att göra sig beroende av civilsamhället för en sån funktion. Liksom.
Var det kunskapsbrist eller vad tror du att det beror på?
Alltså det verkar finnas, det är nog delvis en kunskapsbrist, men framförallt så är det någon sorts idé om att, det inte, att man inte ska göra det, att det är liksom ett problem om polisen så.
Det är ett brott
och när man snubblar över brott så ska man anmäla, men man kan också argumentera för att det borde vara lite, alltså i miljöer där det begås brott så borde också polisen finnas ju och beivra det. För vissa av de här är ju liksom riktiga superspridare. Det är som liksom högerextrema nätbutiker som sprider, som begår hets mot folkgrupp varje dag och kan göra det här år ut år in och liksom komma undan med det på många sätt. Så att det där tror jag är en väldigt viktig grej att börja komma åt. Och det gynnar också den liksom strategin som finns. Det här med att man ska reducera antalet aktiva högerextremister genom att ta dem på alla möjliga brott som de begår och liksom, ja men, och Försäkringskassan och Skatteverket, alltså att man helt använder liksom myndigheternas kraft,
samhällsresurser
för att göra det svårt att vara extremist. Då finns det här brottet, hets mot folkgrupp, som är en jättebra, det är ganska lätt att utreda de här brotten.
Hängande frukt, ja, mogen att plockas.
Det är ett väldigt bekymmer tycker jag att man inte gör det.
Och nu då, om man vill hitta mer, du nämnde massa olika saker, podcast och så vidare. Om jag sitter nu och lyssnar och känner så här, jag vill lära mig mer om grupperna eller följa, få liksom nyhetsflash och så vidare. Är det hemsidan?
Ja, hemsidan, där finns ju våra nyheter som kommer ut varje vecka, flera nyheter. Och det finns också våra analyser och så. Men det finns också, vår wiki finns där. En symbol, en organisation, ett begrepp förklaras i vår wiki. Så det kan jag rekommendera. Sen, lyssna på vår podd, Studio Expo. Den är jättebra. Och sen också prenumerera på tidningen. För att där finns texterna som kanske tar lite mer tid att skriva och lite mer tid att läsa.
Lite fördjupade.
Ja, exakt. Ja, man kan se de här långa linjerna och se liksom, var kommer den här idén från som de sprider nu. Jag har ju pratat om lite sånt här nu. Om olika narrativ som kommer från andra länder och sen hamnar i Sverige. Den typen av perspektiv får man väldigt bra i tidskriften. Så den ska man bara prenumerera på.
Tack snälla Jonathan för att du kom och spred information om Expo och det viktiga arbete som ni gör.
Tack så mycket.
Tack. Välkomna tillbaka då till vår studio, eller ja, jag sitter i mitt kontor och du sitter i din studio i Örebro. Men det är så vi jobbar.
Det är så vi jobbar. Fasen, vad intressant den här intervjun var tycker jag. Otroligt intressant.
Jag pratar om en person som brinner för sitt jobb.
Ja, det kan man säga.
Man kanske behöver göra om man ska orka med det där över tid.
Ja, jag får intryck av att de här som har en extrem läggning är genomgående ganska vilsna själar.
Mm. Ja, exakt. Och tycker jag lite läskigt att det kanske inte alltid är så ideologiskt bundet, för då blir man ju också lättare att läsa, utan här plockar man av olika samhällsfenomen och saker som händer och tänker, hur ska vi kunna utnyttja skiten ur allt från coronapandemi till att det pågår ett val eller vad det nu är, och sen så bestämmer man sig bara i grupp, är vi för eller emot, och sen går vi ut och i princip använder våld för våra syften.
Det är en synnerligen intressant omvänd föreningstanke.
Ja, exakt.
Får man säga ändå.
Exakt.
Nu är vi ett gäng folk här som vill aktivera oss och engagera oss i en sakfråga. Vad har vi?
Ja, exakt. Och framförallt är för eller emot. Ja, kan du berätta det för mig?
Nej, spännande ändå, tycker jag.
Och jag vet, Anna, att du har en jätteviktig lista som pockar på uppmärksamhet i ditt bröst. Det brinner i bröstet. Jag fick in din Danny där nu.
Danny. Ja, men det har jag ju. Men jag tänker att våra lyssnare kanske vill höra vad vi har för mejladress först.
Mm. Nu, jag lutar mig tillbaks.
Om ni vill mejla oss så går det jättebra att mejla oss på hej@ljungdahl-ginghede.se.
Men nu jävlar!
Har jag pluggat? Eller har jag pluggat?
Du har skrivit upp det framför näsan på dig själv. Ja, fan vad fint, Anna. Det var det. Och sen har vi ett Instagram som heter Ljungdahl och Ginghede. Men framförallt så har vi en sommar incoming.
Mm.
Idag är det sista avsnittet som är en vanlig torsdag. Från och med nästa vecka så kommer vi bjuda på lite sommar... ja, vad säger man? Sommarspecial.
Ja, det kan man säga.
Det är från nästa torsdag och 4 veckor framåt så kommer vi erbjuda krimpoddarnas krimpodd Goes historiska case i 4 veckor.
Mm. Så får det bli.
Och i runda slänga så tror jag att vi har 2 stycken case som kommer vara 2 veckor var. Lite följetongstema, eller?
Mm.
Nu börjar du blicka mot fjärran när jag säger så.
Ja, jag tror faktiskt vi har fler case, men något av dem kommer vara flera avsnitt.
Ja.
Oavsett, ni kommer få en beskärd dos.
Del. Dos. Ja. Och sen kommer vi gå på sommarlov i 4 veckor. Vecka 29-32 har vi ett nibblande gott uppehåll för att kunna orka komma tillbaka i höst med full kraft.
Så kommer det bli, och det kommer också komma ut en spaning. Under
det kommer också göra.
Kommande vecka.
Mm. Men, och sen skulle jag vilja säga en samhällsinformation till. Vi är ju så engagerade i djur, du och jag.
Mm.
Och nu i sommar så kommer ett gäng med veterinärer som är lite i vår yttre bekantskapskrets åka ner till Ukraina för att hjälpa till. Får jag ägna en minut åt det här?
Självklart.
Det är så här att vi blev tillfrågade... om vi kunde hjälpa till och samla ihop pengar. För det är då ett gäng svenska veterinärer och skötare som åker ner till Ukraina därför att situationen är katastrofal för allt levande, kan man säga, i Ukraina. Och djurhemmen där nere är ju överfulla och de kämpar och sliter. Ja. De behöver både mediciner och foder och olika vårdartiklar och prylar. Så nu har några svenska veterinärer bestämt att vi åker ner och kommer hjälpa till framförallt med att kastrera hemlösa djur. För att folk har bara rest sig upp och dragit därför att de är rädda för sina liv. Och kvar blev mycket husdjur.
Mm.
De lever nu på gatan och bara som en kontext, en katthona kan föda 120 kattungar under ett liv. Det är alltså 120 nya liv då som inte får mat, vård eller kärlek. Så en riktigt bra sak att göra, det är åtminstone kastrera alla de djuren som finns, så gör att att djurhemmen och veterinärklinik exakt, så att mat och foder och vård räcker till de som redan finns. De behöver ju givetvis pengar. Ni kan gå in på vårt Instagram, Ljungdahl och Ginghede, där finns det länk. Men ni kan också gå in på deras, för de har precis startat, jag sa det, ni måste ju starta själva ett Instagram så man kan hitta det och sådär. Om ni går in på Vet for Change heter deras Instagram. Och de har en sån här... GoFundMe. Där finns också ett swish direkt till en av veterinärerna. Och de håller as we speak på att packa väska. Och de vill köpa med sig så mycket utrustning och kastreringsmedel, vad det nu är, som möjligt för att ta sig ner. Så att, och det här är extremt behjärtansvärt. Så om ni kan, så hjälp de här hjältarna att få med sig så mycket saker som möjligt. Och varför inte bara betala soppapengar så att de kommer ner?
Ja, precis.
Mm. Fint. Så på vårt Instagram eller på Vet for Change så hittar ni mer. Om ni kan hjälpa till.
Jättebra, Lena.
Det var bara det.
Snyggt.
Tack. Nu, Anna. Vad har du för jätteviktig lista?
Ja, den kommer här.
Annas jätteviktiga lista.
Du, när du växte upp, hade ni då...
Har jag gjort det? Jag är Jag är som en knopp som snart kommer slå ut.
Som man bara väntar på ska brisera.
I en till tystnad.
Explosion av taggar och... Nej, jag skojar. Men, hade ni bokhyllor hemma? De här klassiska stora bokhyllorna med bra böckers lexikon. Hade ni dem hemma?
Oh ja, hela bandet.
Ja.
Vi också. I gillestugan.
Just det, där skulle de stå. Mm. Var du med ofta om att man gick och slog i böckerna? Åh, nu ska jag leta rätt på band 47 och slå upp.
Ja, då stod det på ryggen K till M.
Ja, det
då får man börja med så här...
Jag tror till och med det stod så här kre till
just
mor.
Det. Ja. Exakt så.
Ja, alltså de har ju de lever ju inte kvar riktigt, de här böckerna. Det är synd, men det har ju också en rimlig förklaring. Alltså om du ska sammanhålla kunskap så är det knepigt, eftersom den som ny kunskap vinns och det som var aktuellt igår kanske inte gäller imorgon och sådär. Och sen den digitala eran då klev in i tillvaron, så har vi ju fått viss hjälp med detta. Och jag tänker då på Wikipedia. Den fria, så att säga. Den fria uppslagsboken.
Ja.
Där alla får bidra med kunskap.
Ja, det är ju just det.
Just det. Ja.
Och alla kanske inte borde göra det.
Så,
är det dit vi är på väg?
Det är dit vi är på väg.
Fan vad fint.
Ja. Och det jag tycker också är väldigt intressant med detta, det är ju att det som människor då väljer att skriva en wikisida om, det måste man ju ändå utgå från ett superhett tema för just den här personen. Alltså det här är kunskap som människor bör ha och få tillgång till. Det här måste ut.
Ja.
Så jag börjar idag, det blir en bonus idag. Jag börjar på nummer 6 idag.
Oj, härligt.
Och tänkte prata lite grann om Barbie. Det finns nämligen en sida på Wikipedia som heter Barbie's Careers. Alltså där du kan få botanisera i Barbies alla olika yrkeskarriärer som hon har haft genom tiderna.
Ja.
Och det är alltså över 200.
Ja,
jag tycker det är otroligt. Och det här är då alla de inriktningar hon har haft sedan 1959, när då Barbie föddes, så att säga. Så där kan man få en hel lång lista, och man kan, finns bild, det finns allt möjligt. Barbies careers. Men,
kan du ge något exempel? Vad har hon jobbat med?
Hon har varit flygvärdinna, hon har varit djurskötare. Semestermode är ju, det är ju inte en karriär kanske, men den ingår där på listan i alla fall, vet jag. Så att du har allt där.
Och jag var tvungen att gå in nu, Anna.
Ja.
Spaghetti chef.
Just det.
2017.
Det ändå.
Den är ju hård.
Verkligen. Verkligen.
Ja. Kul.
Ja. Plats nummer 5. Nu ska vi in på Wikipedia-sidan Toilet Paper Orientation. Det finns alltså en wikisida som belyser detta med hur pappersrullen ska monteras på en hållare. Om så att säga delen du drar i ska vara närmast väggen.
Flight fram eller bak.
Eller om den ska vara framåt. Exakt.
Alltså folk blir så otroligt engagerade i frågan. Där man gärna vill tillskriva motståndarlaget som psykopater. För att man har flärp bak.
Jag tycker det är helt otroligt. Och inte nog med att man väldigt fint, tycker jag, illustrerar hur det kan se ut i lite olika typer av, så att säga, toalettsetups. Så får man också ta del av olika undersökningar som har gjorts då, där man har tillfrågat människor om vad de föredrar.
Men en gallup. Okej.
Okay.
Men är det ett viktigt ämne nog för
någon,
en Wikipedia?
För någon är det ju där, uppenbarligen.
Ja,
jag tycker det är roligt.
Jag skulle mer vilja se en Wikipedia-sida om människor som tycker att det är viktigt med att ha Wikipedia om toarullar.
Just det, den sidan vill jag... människorna, ja.
Är människorna som gör toalettrulls Wikipedia. Den hade jag läst med lupp kan jag tala om för dig.
Det är ju en briljant idé.
Ja,
faktiskt.
Ja, jag har något här. Jag säger upp mig på dir.
Ja, det finns utrymme att skriva ett sånt. Knock yourself out, Ljungdahl.
Absolut.
Plats nummer 4. Nu ska vi prata lite om Microsoft versus Mike Rowsoft.
Okej.
Det här är alltså en rättsprocess som ägde rum i Kanada. Någon gång, jag tror det var i början på 2000-talet, nu ska vi se, 2003 tror jag, om jag läser rätt här. Då var det alltså så att Mike Rowe, han la vantarna på ett domännamn på internet som han döpte till Mike Rowe Soft.
Och såklart han gjorde. Ja.
MikeRowSoft.com. Och det här gillades ju inte av Microsoft, naturligtvis.
Va?
Och samtidigt så, hur den är, så är det ju två vitt skilda namn. Men fonetiskt så är det ju lätt, så att säga, att ta miste eller blanda ihop de här. Det får man ändå säga. Och Microsoft gick naturligtvis vinnande ur den här processen.
Man kan tänka sig att de hade lite mer muckler när det skulle börja stridas.
Ja, precis. Och de hjälpte till att redirekta trafiken från den gamla domänen till mikerowforums.com. Så han fick en ny domän, lite skadestånd och lite plåster på såren. Då alla var nöjda och glada.
Vad har han sin sida till?
Jag vet faktiskt inte vad han är into.
Jag tänker att han vill ha en sån här sida som gör att när man går in på den så är den otroligt full med reklam. Eftersom jag antar att han hoppas att alla som vill till ett
Microsoft,
ställe...
Microsoft, ja.
Ja, exakt. Så bara
fel.
Bing, ett öre varje gång någon bing går in på fel sida.
Ja. Jag tycker ändå det här är en kul sida, tycker jag. Microsoft versus Mike Rowe Soft. Plats nummer 3. Nu ska vi prata om Buffalo, 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 Buffalo.
Jag har fått en hjärnblödning.
Det sjuka är att Buffalo, 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 Buffalo är en grammatiskt korrekt mening på engelska. Som brukar användas som exempel för hur homonymer och homofoner kan användas för att skapa då meningar som görs upp av ett och samma ord. Och det beror på att ord kan vara både, alltså samma ord kan ju vara både verb, egennamn och substantiv. Och så är det i det här fallet. Jag tycker att det har något.
Hur många buffalo var det?
1, 2, 3, 4, 5, 8. Buffalo, 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 buffalo.
Jag känner spontant att vi bara någon gång under podden, kanske någon av de historiska casen, kan vi få in den meningen utan att ens börja säga den som den är. Ja, då kom han in där på sitt fik, buffalo, 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 buffalo. Och sen bara fortsätta vidare, som om ingenting har hänt.
Alltså det är så roligt, för de beskriver då på den här wikisidan också hur meningen ska tolkas. Så då börjar då, buffalo, buffalo, the animals called buffalo from the city of Buffalo.
Just det, buffalo's buffalo.
That, buffalo, 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 that the animals from the city bully. Buffalo, buffalo, buffalo are bullying these animals from that city.
Exakt. Ah. Så djuren från Buffalo mobbar djur från samma stad som också heter Buffalo.
Just det.
The Buffalo, 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 Buffalo. Det är ju fan briljant. Jag ser att man kan följa alla stegen.
Ja. Jag tycker det är kul. Det hade du inte hittat i Bra Böckers lexikon, du. 84. Tror du det?
Nej, det blir ju... Nej, då blir det ju lite utifrån det du sa, då blir det ju BUF till BUF i den boken.
Just det, bara.
Ja. De har också illustrerat det här med diagram, där de ringar in Buffalo i Buffalo. Fan vad starkt. Det här älskar jag. Den här kommer jag inte släppa.
Nej.
Den här kommer jag behöva gå på djupet med.
Nej, den är kul. Den är kul.
Ja.
Plats nummer två. Det är lite på samma tema. Det är knasigt, ett knasigt jättelångt ord som jag ska försöka nu ta i min mun. Och det här tror jag i och för sig att du kan ha hittat i Bra Böckers lexikon. För att det vi pratar om nu är någonting som stammar från Aristofanes. 391 före Kristus.
Men jättelänge.
Och vi pratar nu om det längsta grekiska ordet. Som är 171 bokstäver långt.
Grekiska ord är också ganska kluriga.
Alltså,
efter tzatziki, då är man körd.
Precis.
Vi når dit, men inte längre. Sen är det bara popp och lopp och lopp och lopp loss.
Ungefär
på slutet.
Så.
Ja, låt höra.
Loppa do temaxos lacco galle cranio leipsandro drim hypotrimatosil fio carabo melito katakes ecumeno kiklepikosipo patto peristarale elektrionoptekefaliokiklopet. Jag ger upp, alltså det går, du fattar ju själv, det går ju inte.
Jag älskar att du också lät som en blandning. Du lät som en finsk professor som läser en molekylär uppsättning. Det var det jag fick ut av det hela. Hylle, kappe, kolpo, poppo, hypo, hypo, pappo, loppo, då. Ja.
Det här kommer från det antika Grekland och är namnet på en fiktiv maträtt.
Som, oj!
Som Aristofanes.
Jag är mer intresserad av varför man har fiktiva maträtter.
Ja, för att den stammar från Aristofanes komedi Assembly Women.
Ja.
Assembly Women. Jag var ju tvungen att försöka hitta vad det var för typ av maträtt. Och det sägs att det ska ha varit någon typ av frikassé som innehöll minst 16 söta och sura ingredienser.
Okej.
Och frågan man sen ställer sig är, vad i helvete var de tvungna att hitta på det här långa ordet för den här frikassén för? Det verkar jättestökigt. Jättestökigt.
Ja.
Jag tror att du kommer komma in på den här Wikipedia-sidan bara genom att skriva loppa do tema chose eller något. Loppa do tema kanske räcker. Loppa do tema. Och sen kanske Aristofanes. Så borde du hitta rätt.
Jag är ju väldigt intresserad av fiktiva maträtter. Jag var tvungen att gå in på Wikipedia och bara söka på fiktiva maträtter. Jag hamnade på glicerade skvimpor.
Aha. Berätta mer om detta.
Det är en fisk som är fiktivt konserverad. Eller så är det en fiktivt konserverad fisk. Det är frågan. Om man har konserverat den på fiktivt sätt. Eller om själva fisken är fiktiv och har konserverats.
Det är inte en rip-off på Buffalo då? Konservera.
Så kan det absolut vara. Men den här glicerade skvimpan har i alla fall funnits i en Kalle Anka-serie 1946. Den glicerade skvimpan. En fiktivt konserverad fisk.
Gulligt ändå.
Verkligen.
Okej, plats nummer ett. Det här tycker jag, det här är content om något. Vi ska prata om Mariko Aoki-fenomenon. Mm-hmm. Mariko Aoki-fenomenon. Det här är ett japanskt fenomen. Mm. Som då hänför till en plötslig lust att vilja defekera, att vilja lämna sin avföring i en bokhandel.
Va? Är du säker på att du har förstått det rätt?
Ja, jag har läst det flera gånger. Det här är alltså, det är ett fenomen som är uppkallat efter Mariko Aoki. Det här var en kvinna som beskrev den här effekten i någon tidningsartikel publicerad 1985.
Men det handlar om liksom gudfaden av, eller hade hon bara IBS? Det kan ju vara en sån grej också.
Alltså man föreslår olika orsaker till varför detta eventuellt sker. Vad det är som triggar då lusten att lägga en hög inne i bokhandeln.
Just en bokhandel också?
Ja, precis.
Det är smalt.
Det är otroligt smalt. Men hypoteser där då? De är ändå lite intressanta. Teorier som har publicerats bakom fenomenet föreslår att det antingen skulle kunna handla om lukten av papper eller bläck som kan ha en laxerande effekt.
Fan vad dumt. Fan vad dumt.
Men de beskriver i Wiki-artikeln att de här förklaringsmodellerna har inte riktigt vunnit stöd. De är...
Men vänta! Det här har ju något. Du vet ju att när du går upp på morgonen, du kokar ditt kaffe, du tar din morgontidning, du tar några sippar på kaffet, läser lite morgontidning och direkt måste du springa och klubba. Det kanske inte, och vi har ju många år nu trott att det kanske är kaffet som drar, men det är morgontidningen som egentligen är boven till att du bajsar på dig medan du äter frukost. Det är trycksvärtans doft. Förstår du? Vi skulle ju behöva ha en blindgrupp. De som bara dricker kaffe och de som bara läser tidningen.
Ja.
Och sen mäter man liksom fekalieutträngandets hastighet.
Just det. Men då borde man ju också göra det här vid olika tidpunkter. Alla rusar ju inte till bokhandeln på morgonen heller. Så det kan ju vara en confounder. Morgontidningen har ju.
Ja. Mm. Ja, sant.
En annan teori är att det skulle ligga psykologiska mekanismer bakom detta. Alltså att den nervösa liksom, anspänningen skulle öka när du kliver in i en bokhandel och exponeras för all information som finns här på bokhyllor.
Oj, den är ju spännande.
Att du skulle få någon slags imposter syndrome eller någonting när du står där. Gud.
Så blir det baksud i kloaken av detta. Det är ju spännande.
Mariko Aoki Phenomenon. Ja,
men det här tycker jag vi... Det väcker så mycket tankar. Så den teorin, om någon berättar väldigt mycket ingående, jag kanske sitter på en föreläsning, får jättemycket information.
Ja, just det. Ja,
då händer det.
Då kan det hända, ja. Precis. Om dessutom någon jävel sitter med en dagstidning bredvid.
Men jag undrar också, vad gör det här med? För det verkar vara ett japanskt problem, ska vi se det så?
Japanskt problem vet jag inte, men det är ett japanskt fenomen i alla fall.
Ja, du ser inte problembilden i det hela. Jag tänker om jag skulle vilja åka till Japan, säg att jag åker till Kyoto.
Ja.
Och vill öppna mig en liten bokhandel med en blå dörr. Lite Notting Hill-bokhandel.
Ja, men då är kundtoalett det första du ska investera i.
Exakt. Och också kommer mina medarbetare kräva sån här som det fanns inom polisen. Polisen hade ju förut bajstillägg.
Ja, hade man det?
Ja.
Okay.
Alltså, om du var tvungen att hantera avföring så som att du ska vakta tulltoan. När man ska sitta och klämma på. Det fanns liksom... Jag antar att det inte kodade som bajstillägg. Nej, men det var ju de facto bajstillägg. Kanske, det finns ju inte längre. Det har man ju förhandlat bort samtidigt som man förhandlar bort liksom, lön och semester. Men jag tänker att man då i den här bokhandeln behöver skriva in i sina villkor bajstillägg.
Just
alltså
det,
du kan ett par gånger om dagen behöva sopa upp en liten hög.
Ja, du kan komma att exponera så att säga, för kunders avföring här inne.
Åh, fy fan vad sjukt.
Ja, det var listan.
Och, kul Anna.
Tackar.
Det var roligt. Nu måste vi springa vidare i livet, båda två.
Det måste vi göra. Definitivt. Mm. Och ni där ute tar hand om er. Och njuter av den underbara svenska sommaren, sommarlov och hängmatta häng.
Och så hörs vi nästa torsdag med ett historiskt case.
Så får det bli. Ha det gött.
Bye bye bye.
Bye bye.